Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil!
Välkommen till podden. Nina Campioni heter jag som driver den här poddfamiljen som ju innehåller Vattnet går, Barnet går och VG-ploggen. Just nu är det högsommar och därför tänkte jag bjuda på en repris av ett väldigt viktigt och bra avsnitt. I alla fall i min egen mening. Jag hoppas att du också ska tycka om avsnittet lika mycket som jag. För det finns ju ganska många otroliga avsnitt i den här poddserien som ju har hållit på sedan 2005. Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Vi tänkte att vi skulle ta tillfället i akt, för den här veckan är det ju stora börja skolan-veckan. Så därför har jag ringt upp beteendevetaren och Barnhetsgårds egna expert Paulina Gunnardo. Hallå Gunilla. Paulina heter du.
Hej. Jättebra teman.
Ja, eller hur? Både du och jag är ju väldigt engagerade i detta just nu eftersom våra egna barn är på väg in i skolan.
Precis. Min dotter har sin andra hela skoldag idag.
Ja, och min dotter började idag. Så att det är spännande tider här nu. Snart ska vi gå och hämta både du och jag och få höra hur dagen har gått. Och det kom ju mycket frågor för oss själva, men jag gissar att det är många där ute som också har frågor och tankar, stora tankar och oro och allting kring det här med skolstarten. För helt plötsligt så blir ju världen mycket större, eller vad säger du Paulina?
Ja, men visst, då byter ju verkligen miljö. Om från tid i förskolan med mycket mer vuxna och sen plötsligt en stor skolgård och det är färre vuxna, barnen ska ta mycket mer ansvar själva. Och man släpper dem ju verkligen på ett nytt steg i livet. Så det är ju stort.
Ja. Det är verkligen stort. Och ännu större om det är barn som inte har varit i förskola alls. Mm. Så blir det ju ett jättespännande, gissar jag.
Mm, verkligen.
Ja, men i och med att skolan nu då drar igång så tänker jag, Paulina, att vi ska gå igenom lite frågeställningar och tankar som man kan få. Så vi drar igång, tycker jag. För min egen del och många med mig så är man ju lite, man får lite panik över att tiden går så snabbt och man oroar sig om ens barn verkligen är redo för den här stora utmaningen och så vidare. Kanske är det mer jag som inte är redo. Men vad säger du? I den här åldern, alltså 5-6 år, är man lite redo för nya utmaningar, gissar jag?
Ja, men det är man ju. Alltså väldigt många, generellt sett, är väldigt färdiga med förskolan. Och är riktigt redo för att börja förskoleklass eller ettan eller vad det nu är. Men då kan man ju tänka så här också, om redo betyder att man har allt liksom för att klara av något, ja, men då kanske man inte är redo. För det är ju ändå en ny miljö att vara i. Och helt nya utmaningar, och de ska ju ta mer ansvar själva och så här. Och plötsligt sitta still mycket mer i ett klassrum ändå och lära sig grejer. Men om redo betyder att man har ändå tillräckligt för att klara av en utmaning, då utvecklas man ju av utmaningarna. Och då är ju de här barnen generellt sett i allra högsta grad redo för det här. Och man kan ju också tänka så här att all utveckling sker ju när vi får en sån här lagom dos utmaning i relation till vad vi har förmåga att klara av. Och om man tänker sig en höjdhoppare.
Höjdhoppare.
De utvecklas inte om de försöker hoppa, om de inte hoppar högre än vad de gjort innan. Om de kör samma höjd på pinnen år ut och år in, då kommer de ingenstans liksom. Och de kommer heller inte utvecklas så bra om de går från, låt säga, en meter eller vad man nu kan hoppa till att försöka slå ett världsrekord, kanske hoppa 2,5 meter. Utan det är ju alltid så här, lagom mycket utmaning ger ju utveckling. Och här tänker jag att det svåra som förälder, det är ju att man alltid har ansvar för att göra bedömningen. Vad är mitt barn redo för? Och våga släppa. Sen. Vi har ju pratat om den här trygghetscirkeln förut. Att man liksom barnet utgår från en trygg bas och sen ska ju den sticka iväg på den här cirkeln. Och den ska ju ut och utforska sig själv, få dina kompisar, utforska världen. Och där måste man släppa barnet. Men visa att barnet kan komma tillbaka till en och liksom få den här tryggheten igen om det liksom händer någonting. Och just när det kommer till skolan så tänker jag, den är ju ändå utformad för vad barn generellt sett klarar i den här åldern. Så det tänker jag att är man pirrig som förälder så får man påminna sig om det. Att så här, det här har de flesta klarat av.
Ja, men just det.
Och att skolan ska ju också anpassa sig till varje enskild individ också. Så liksom består oron eller barnet uttrycker någonting så kan man ju alltid bolla med skolan. Men absolut, de är redo för det här.
Ja, men som du säger där, liksom, som förälder kan man ju bolla med skolan. Och så där. Men hur mycket kan man lägga sig i som förälder? Ska man liksom släppa lite också? Eller? Vad tycker du?
Ja, alltså där, det har ju väldigt mycket att göra med att någonstans göra den där svåra bedömningen. Vad klarar mitt barn av? Vad klarar inte mitt barn av? Och det är inte, vi har ju inget facit. Och ibland måste man testa sig fram. Och det är inte alltid lätt att ta rätt beslut. Och ibland kanske det inte blir bra. Och ibland blir det jättebra. Så man måste ju. Det är ju så. Vi har ingen facit. Vi måste testa oss fram. Och sen tänker jag att det beror också på liksom vad det handlar om. Om ett barn blir retat eller om barnet är lite osäker på. Ja, men säg så här. Min dotter i morse nu, hon har ändå varit jättepepp på skolan. Men ville inte att jag skulle gå i morse. Då la jag ju mig i, liksom, vad ska man säga. Jag utmanade inte henne och bara här, gå på skolgården, jag drar. Utan jag visade ju henne, vad kan du göra då om man känner så här? För det är normalt att vara lite pirrig eller så när det är mycket nytt. Vad gör vi då? Och då gick vi till fröken. Till en lärare som är jättebra. Så.
Just det. Sen tänker jag på det här med att vi alla är ju olika. Och nu ska man också liksom barnen anpassa sig efter andras kompisar. Och andras kompisars föräldrars regler och så vidare. Och jag har märkt nu kring lite kompisar som har barn som går i skolan, och där det är stora diskussioner kring vilka barn får gå till och från skolan själv och när man får telefon och, ja, men du vet, man jämför ju sig med varandra. Men just det här med att liksom, ja, men till exempel, om vi tar det här med att gå från, till och från skolan själv, förstås beror ju det såklart på hur långt man har till skolan och hur stora vägar det är emellan och så vidare och så vidare. Men hur ska man tänka kring det här med ansvarsbiten och liksom frihet för, alltså hur mycket ansvar och frihet kan man ge ett barn i liksom grundskolan? Jag tänker 7-9-åringar kanske så här i grundskolan. Mm. Hur mycket klarar de av liksom?
Men precis som du säger, så beror det ju så himla mycket på liksom vägen till och från skolan, vilket beslut man kan ta för sitt barn. För sen kan det vara så att barnet har en kompis i en annan skola som, och den får minsann gå själv. Ja, men den kanske ska korsa en gångväg och gå över en gräsplätt och sen är den på skolan liksom. Och vi bor ju så här, jag måste ju skjutsa till skolan, och ska hon åka själv så är det en buss nere vid en 70-väg där folk kör 80-90 knyck och vi ska stå och vänta i dike. Det går liksom inte att jämföra. Men jag tänker så här, på, om man tänker individnivå och generellt, så på individnivå så får man hela tiden tänka att man backar upp där man märker att barnet inte är riktigt moget. Det har vi alltid gjort. Alltså när bebisen blir stor nog att den börjar krypa eller gå, då håller vi händerna och hjälper den och stöttar upp där. Och sen när barnet blir tillräckligt gammalt för att sitta och ösa sand i sandlådan, då backar vi upp i konflikthantering och sånt där. För då fattar inte de riktigt att man ska dela med sig och hur man gör. Och sen börjar barnet skolan, och då kan det ju vara att man backar upp omognad i form av, alltså hur man bygger också. Övergångsställen, trafikljus, breda trottoarer, en skolbuss med en förstående och klok chaufför och reflexer i mörkret eller liksom så här. Och generellt sett med barn i den här åldern så kan man väl säga, alltså det är nog egentligen inte förrän man är 9, 10, 11, 12 har jag läst någonstans på ntf.se, jag kommer inte ihåg vad de heter, det är någon så här trafik, trafiksida. Och de säger i alla fall att det är någonstans där som man börjar kunna klara av vägar med trafik.
Just det.
För att innan det så har barnen i den här åldern ganska svårt att bedöma avstånd, hastighet på bilar. Man kanske har impulskontroll, eller det har man ju när man är liten. Men, men där återigen på individnivå så kan man ju se att, ja, men ett barn kanske har mognat jättemycket verbalt, men har skitkass impulskontroll och står och studsar vid ett övergångsställe och glömmer trycka på knappen och går rakt ut i vägen. Ja, nej, men så generellt sett så har de svårt att bedöma avstånd, hastighet på en bil, när ska jag gå över, när ska jag vänta och tänka på liksom impulserna.
Just så. Nej, men jag tänker, ibland kan det verkligen vara så att man tycker, ja, men min dotter är så himla ansvarsfull, det här, hon klarar sig och så och sig och så. Men att man kanske inte riktigt har den kunskapen som faktiskt krävs för vissa saker, även om man är världens mest ansvarsfulla och liksom vettiga lilla person. Liksom.
Ja, men exakt, så är det ju verkligen. Och det är ganska komplext, alltså, att stå vid en väg och det kommer en bil. Och även för vuxna, om du tittar på typ rusningstrafiken i Stockholm City, då ser det ut som ett himla. Folk ska, som ska ut på ett maratonlopp. Alltså, jag tycker det ser så roligt ut. Det ser ut som att någon plötsligt ska skjuta med en sån här pistol och säga pang, och så ska alla vuxna bara springa till jobbet. Men, och där ser man ju också hur vuxna står och bara, okej, kan jag springa över nu eller ska jag vänta? Och så har man bråttom och så sticker man ändå och så tutar bilen.
Exakt.
Det är komplext för hjärnan att så här, bedöma hastigheten, avståndet, hur fort hamnar bilen här, vad händer med mig, konsekvenstänk. Det har barn inte så gott om när de går på lågstadiet. Så man gör ju klokt i att ta det säkra för det osäkra när barn är i trafiken. Men det man kan göra ändå, det är ju att öva på trafikvett med barnen. Alltså redan när de går i förskolan, att man är ute och cyklar och går. Och så. Och sen kan man ju tänka, om de jättegärna vill gå till skolan och ha möjlighet att gå till skolan, men man själv inte har tid kanske att gå varenda morgon, så kan man ju göra någonting som heter vandrande skolbussar. Att man hjälps åt som föräldrar i ett område och tar en morgon var, och så får barnen gå. Och då kanske det är lite extra kul när det inte ens egen förälder som följer med.
Men exakt.
Så får man lite feeling av att man går själv.
Ja. Bra idé.
Ja.
Överlag är det väl jättebra att man liksom hjälps åt över, när man ändå bor i ett kvarter kanske med många olika barn och familjer. Man lär känna varandra bättre också i kvarteret.
Ja, det är trevligt.
All right. Jag tänker på det här med olika skolor, olika områden i Sverige, var man bor och sådär. Och trots att vi lever i ett ganska hyfsat jämställt land ändå, så är det ju långt ifrån lika bra skolor överallt. Vi har svindyra privatskolor å ena sidan och vi har så kallade problemskolor å andra sidan. Vad kan man göra som förälder för att liksom försäkra sig om att ens barn får en, ska vi säga, adekvat utbildning? Alltså, hur kan man engagera sig och vad kan man begära och så vidare?
Alltså ställa krav egentligen på ledning och kommun. Och det beror ju på vad frågan gäller. Om det är liksom, inom situationstecken, lite enklare problem så kan man gå på ledningen. Om det till exempel handlar om att det är otrygghet. Om barnet känner sig otrygg, då kan man ju faktiskt bygga fram och bygga bort otrygghet. Man kan smälla upp plåtskåp på rad, på flera långa rader. Och mellan de här skåpsraderna kan det ju hända grejer. För att man som vuxen inte har insyn där. Liksom.
Ja, men precis.
Och så att en del grejer kan man ju faktiskt gå på den enskilda skolan och ställa krav beroende på vad det är för liksom slags problem. Men sen har vi också så här mer komplexa saker som ja, men den här ojämlikheten som kan handla om att det är olika svårt att rekrytera personal till olika skolor. Det är svårare i liksom svårare områden att få kompetent personal, att få utbildade lärare. Och det är ju en fråga på en helt annan nivå. Och där tänker jag, man kan engagera sig både på den enskilda skolan och mot ledningen, men också politiskt. Och tänka att det självklart liksom under valår, men även innan valen, att visa att så här, den här frågan tycker vi är viktig. Och de här problemen ser vi på den här skolan, och det är faktiskt ert ansvar att göra något. Och att uppvakta politiker, fråga vad de vill med skolan och förskola, och vad har de planerat att göra. Följ upp det, säg bara, men då ringer jag dig, bra. Du får ner barngruppernas storlek, eller du vill göra det här på den här skolan. Bra, kanon. Jag ringer dig om ett halvår, så följer vi upp faktiskt. Alltså, det kan man göra. Och det tänker man inte alltid på att man faktiskt kan. Vi lever ändå i ett land där vi faktiskt får rösta och där vi får påverka mellan valen. Men det är lite som att man glömmer bort ens politiska makt. Så.
Verkligen.
Och man kan engagera sig själv. Nu har inte de flesta småbarnsföräldrar tid i överflöd, men om man ändå känner att man har tid att engagera sig, så kan man faktiskt bli fritidspolitiker i en kommunal nämnd. Där är det ju mest fritidspolitiker som tar ansvar för skola och förskola.
Intressant.
Ja, och sen tänker jag också så här, vad man kan göra och hur man kan engagera sig. Så oavsett liksom vilken nivå du går på eller vilken fråga, kolla in skollag och liksom ta med dig barnkonventionen. Du kan hänvisa till barnkonventionen. Och den är ju faktiskt, den säger ju att alla barn har rättigheter och de har samma rättigheter. Det spelar ingen roll vilket område du bor i, vilken bakgrund du har, vilka föräldrar du har, vad ni har för ekonomi. Det ska inte spela någon roll. Varenda unga har rätt till en bra utveckling och en bra skolgång och en sån här, som du sa, adekvat utbildning. De ska sätta målen liksom. Och där tänker jag så här, barnkonventionen består ju av 54 artiklar och 3 tilläggsprotokoll. Man behöver inte memorera dem, men om jag tar 2 exempel som är så här övergripande, så finns det ju faktiskt en artikel som handlar om barnets bästa. Skolan ska alltid agera efter barnets bästa. Och då kan man ju fråga sig, har man gjort det här?
Just det.
Vad man nu än oroar sig för. Och fråga dem, hur har ni tänkt här? Hur har ni tagit hänsyn till det här barnets bästa? Hur har ni tagit reda på vad som är barnets bästa? Och om det inte har funnits resurser för det här barnets bästa, hur kompenserar ni? För de är skyldiga att kompensera. Om de kan redovisa för att de inte tyvärr har kunnat göra det som behövs. Och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag också. Så det är bra att känna till, tycker jag.
Verkligen.
Så. Och att det finns en artikel som just rör barns utveckling. Och där är barnkonventionen supertydlig. Det är liksom landet och liksom alla skolor och allting ska göra sitt yttersta för att göra det så grymt bra som möjligt för varenda unge, oavsett var man bor.
Viktigt att komma ihåg. Men det är som sagt också, det läggs ju ganska mycket press på, kanske inte press, men man får ju ta i själv helt enkelt. Och det är ju inte alltid man har tid, ork eller kunskap om hur man gör det. Så det är skitbra att du går igenom vad man har för möjligheter. Jättebra. Så får vi hjälpas åt helt enkelt. En annan sak som man ju ganska direkt börjar tänka på när det är så här skoldagstankar och ens barn ska in i det här systemet är ju rädslor kring mobbing, bråk, elaka kompisar, utfrysning och sånt där. För oftast har ju i alla fall förskolan varit en ganska fredad plats ändå, för barnen har ju varit ganska små hittills. Men nu kommer större klasser och större barn som rör sig på skolgården, och som förälder blir man ju lätt nervös. Hur mycket ska man lägga sig i egentligen som förälder? Ibland har jag ju sett situationer mellan mitt barn och hennes kompisar som jag uppfattat lite som mean girls-aktigt. Sådär. Medan min dotter i efterhand, när jag kanske ställt någon, inte ledande fråga, obs, utan bara så här, hade ni roligt och så, så har jag liksom inte min dotter märkt någonting alls, medan jag fick liksom så här, fått så här, mina känselspröt rakt ut. Hur mycket ska man gå in och lägga sig i egentligen det här?
Ja, alltså där tänker jag så här, man kan ha i, bland sina vänner så kan man ju ha en jargong som man tycker är okej, eller man fattar att de andra inte menar något taskigt. Och då kan man ju uppmärksamma ändå som vuxen på så här, ja men du, om ni snackar så här med de där andra nya kompisarna, då kanske de tar illa upp eller illa vid sig, liksom. Så tänk på det. Och man kanske kan prata så här istället, till exempel. Så kan man ju lägga sig i. Och sen tänker jag också att det är ju också lätt hänt att man blir van av en jargong som faktiskt inte är så bra på lång sikt ändå.
Nej.
Man blir van vid att bli lite nedtryckt och så tar man det liksom, för att det är så vant. Men att man som vuxen kan gå in och liksom ändå visa att så här, fast nej, det här är inte så bra. Nej. För det kan ändå vara nedbrytande att liksom få höra såna där kommentarer.
Verkligen.
Så. Och sen tänker jag så här, hur man ska få sina barn att berätta om de blir retade i skolan.
Ja,
alltså det är ju en av alla föräldrars värsta mardröm, tror jag. Att barn ska bli kränkta och retade är ju hemskt. Jag tänker att man ska lägga sig i där man märker att barnen behöver det, och stötta upp där, precis som vi pratade om innan med liksom trafikfrågan. Men här är det mera den känslomässiga biten och hur vi pratar med varandra och hur vi respekterar varandra. Vad är respekt egentligen? Och att vi är olika, och man kan tycka, någon kan tycka att något är okej, medan någon annan tar väldigt illa vid sig, och att man faktiskt får anpassa sig efter det. Men sen också det här med att få barn att berätta, så tänker jag att det är viktigt att ha med sig väldigt tidigt att ha för vana att prata. Vid middagen, vid läggningen till exempel, när som helst, när det passar. Att man visar ett intresse för barnet och barnets dag, som du frågade. Liksom, hur har det varit? Har du haft det kul? Och att man är beredd att lyssna och ha tid för att lyssna också. För det där kan också barn snappa upp om man själv är stressad.
Just det.
Man tar snacket medan man diskar, och så har man blicken någon annanstans. Eller barnet märker att fast du har egentligen inte tid.
Just det.
Eller du är lite ansträngd. Och man faktiskt känner att man har tid att avsätta för såna här samtal. Och sen att hålla dem vid liv hela tiden när barnen växer upp. För sen kommer ju barnen liksom ha allt mer för sig på egen hand och
verkligen
sticka kompisar och sådär. Så att man verkligen ser till att så här, hålla det vid liv. Har barnet varit borta en hel dag i skolan och sen hos en kompis eller på simträning eller vad det kan vara, att man liksom snackar lite vid läggning.
Exakt.
Och visar att här är en stund då jag lyssnar på dig.
Att man faktiskt är och där och lyssnar.
Och då är det ju lättare för barnet att räkna med att man blir också lyssnad på om man har någonting jobbigt att ta upp.
Precis.
Så.
Men jag tänker också liksom, om det nu skulle visa sig att det är något som har hänt, alltså att mitt barn blir mobbat till exempel, ska man då liksom storma in eller vad gör man?
Ja, alltså, men kontakta skolan direkt. Visa att du är handlingskraftig. Kanske märkligt ord att använda, men faktiskt att man visar att så här, man står upp för sitt barn. Det här är faktiskt inte okej. Visar att barnet är liksom värt att bli behandlat med respekt. Du har rätt enligt barnkonventionen återigen att bli behandlad med respekt. Skolan är skyldig att göra någonting, och man ska visa liksom barnet att, men vet du vad, det här ska du inte behöva vara med om. Du har rätt att må bra. Och vi som vuxna är skyldiga att ta ansvar för det här, och vi ska se nu vad vi ska göra för att lösa det här. För att du ska må så bra som möjligt. Så.
Just det. Ja, vi hoppas att ingen ska behöva ta tag i detta ämne. Men jag hör också ofta barn som går i grundskolan, typ faktiskt redan på lågstadiet, som klagar på att skolan är tråkig och läxor är för jävligt och sådär. Lite så här grejer som man kanske mer säger för att det låter tuff. Jag tänkte att de kanske har stora syskon som klagar på det där och då ska de säga likadant. Men jag blir ändå lite beklämd, för när jag var lågstadieglöttare så var skolan magisk. Jag älskade att gå dit och lära mig nya saker hela tiden. Att få läxor gjorde ju att jag bara kände mig stor och sådär. Men om det nu ändå är så att många barn som går skolan tycker att det är tråkigt, vad tror du att det beror på?
Ja, alltså om de ger uttryck för att det är tråkigt, så tänker jag bara lite som en så här varningstext innan vi går in på det andra svaret. Det är att ibland kan det vara ett uttryck för att fast någonting egentligen är dåligt. Så om du som lyssnar liksom har ett barn som säger så här, ja, men kolla lite, vad handlar det här om? Mm. För att en del barn kanske också uttrycker oro, då kan det ha hänt någonting. Mm. Och så säger de bara, nej, det är så tråkigt, jag vill inte gå till skolan. Men det har tydligen blivit vanligare. Mm. Det har jag hört från lärare och psykologer och så där, att barn klagar på att det är tråkigt, att läxor är tråkigt, och det är tråkigt att sitta i klassrummet och så där. Så det finns säkert
intressant.
Du har snappat upp här. Och jag tänker så här, det finns säkert flera faktorer. Men det jag tänker på så här nu, det är det här med tristess och att något är tråkigt. Mm. Vad växer barn upp i för sammanhang? Det blir så himla lätt att vi tänker så här, ja, men dagens barn, dagens unga. Ungefär som att det har blivit någon slags genförändring som gör att barn är uttråkade. Mm. Och så blir man irriterad över det, eller frustrerad själv för att man tycker att man ska lösa det.
Just det.
Men de växer ju upp i ett sammanhang, och man kan ju fråga sig, vad tycker vi själva om tristess? Mm. Vad tycker vi själva om utmaningar? Mm. Jag tänkte på den, du skrev ju en debattartikel i Aftonbladet som hette typ Släpp din telefon, tror jag.
Ja, just det.
Hur ofta drar inte vi upp telefonen? Hur ofta sitter inte vi och vill ha underhållning jämt? Mm. Hur mycket gillar inte vi att vår hjärnas belöningscentra kickas igång snabbt? Av typ en like på Instagram, man ser att folk har kollat en story, svarar på frågor, man kollar ett YouTube-klipp som är kul, eller man sitter till och med, som du skrev i den här debattartikeln, liksom i simhallen på simträningen med sin telefon. Mm. Vad tycker vi själva om tristess?
Ja.
Så. Och det här sammanhanget växer ju liksom barnen upp i, så man måste ju tänka också på vad vi själva signalerar. För väldigt många föräldrar känner ju någon slags, ja, men faktiskt en press liksom att så här, ta hand om det här gnället, att fylla de här tråkiga stunderna åt sina barn, och liksom att det blir någon slags oavbruten underhållning. Det är ju väldigt lätt att man tar till paddan. Och jag menar, det här med gnäll, vi har pratat om att man smittas av känslor. Jag är en sån som smittas jättelätt av känslor. Jag tycker det är oerhört jobbigt med gnäll. Alltså det kryper under skinnet på mig. Och jag vill ju också gärna lösa det, så man inte ska ha gnället.
Men exakt.
Medan min man tolererar lite mer där, märker jag. Så att, och där tänker jag också att vi som vuxna också ska låta barn ha tråkigt ibland. Mm, att det är liksom inte farligt eller dåligt att ha tråkigt.
Nej.
Det är normalt. Mm. Och det som är så fantastiskt, man såg i en studie, man skickade in vuxna i en sån här, man undersökte hjärnan och såg aktiviteten i hjärnan under vaket tillstånd. Mm. Så fick de här personerna sitta en halvtimme utan att göra något särskilt. De skulle bara sitta där. Och då såg man ju aktiviteten i hjärnan och såg att det hände ju grejer i hjärnan. Bra saker. Mm. Det är då vi börjar fantisera. Det är då vi löser problem. Det är då vi uppfinner grejer kanske. Så man går därifrån och bara, ah, man fick en idé eller något. Och det här gäller ju barnen också. Men då måste man ju ha tagit sig igenom tristessen utan att ha löst det snabbt.
Ja, men precis.
Och här tror jag faktiskt, det här med skärmar. Vi har också skärmar hemma, jag är inte skärmmotståndare, men däremot så tycker jag att man måste ha en nyanserad diskussion om skärmar. Mm. Det finns massa bra med dem och alla spel och appar, men det finns också en risk att de får väldigt snabb underhållning. Att det liksom, de här tråkiga stunderna finns inte.
Verkligen.
Den är så lätt att ta till.
Ja, alldeles
och det
lätt.
Kan spilla över på skolan, faktiskt.
Det är ju väldigt intressant att det antagligen hänger ihop. Det känns så självklart nu när du säger det. Att de är liksom inte, de är inte rustade för att få ha långtråkigt, för att liksom bara låta hjärnan få vila på en sak liksom.
Mm. Och sen en annan grej som jag tänker på också, som man för att peppa dem liksom att orka anstränga sig också. Man inte bara pratar om tristessen utan också den här ansträngningen. Mm. För det är klart att det är roligare att spela ett spel med snabba belöningar än att typ sitta i klassrummet och lösa en matteuppgift. Och det är svårt. Mm. Eller det tar en stund. Liksom.
Precis.
Och det är ju att uppmärksamma själva ansträngningen. Mm. Du har säkert uppmärksammat den här, får man säga till barn att du är duktig i debatten?
Just det, ja, men precis. Mm.
Och vi ska inte snacka om den nu, men däremot så finns det någonting viktigt i den diskussionen som man kan hämta in här. Mm. Och det är det här, vad säger man istället? Jag jobbade i ett forskningsprojekt förut där barn faktiskt satt med padda och vi tittade på deras utveckling i förskolemiljö.
Mm.
Och då när de spelade, så oavsett vad resultatet blev, så skulle jag sitta och säga bra jobbat, great job, bra jobbat. Och då kan man tänka att man kan börja uppmärksamma och uppmuntra själva ansträngningen.
Mm.
Typ om de har spelat en fotbollsmatch.
Mm.
Wow, bra, jag såg att du verkligen ansträngde dig. Eller om de sitter med en uppgift som är lite svår. Wow, jag såg verkligen vad du koncentrerar dig. Bra jobbat.
Mm. Just det.
Alltså oavsett resultat.
Utfallet liksom. Mm.
Och då kan man fråga sig, gör vi det här för lite?
Mm.
Vi är väldigt snabba med att säga vad duktig du är, vad fint det blev, kanon, du fick alla rätt, hurra.
Mm.
Och det är också kul att få höra det.
Mm.
Men att uppmärksamma och uppmuntra ansträngningen lite mer. Liksom.
Just det. Ja, intressant. Jag gissar att det här är någonting vi alla kommer fightas med framöver, för att smartphones och paddor ain't going nowhere, om man säger så. Så det får vi lära oss att handskas med, helt enkelt. Tack så mycket, Paulina. Jag känner att vi alla är lite mer rustade för att vara beredda lite på vilka utmaningar som kan komma med skolstarten.
Ja, tack själv.
Vi hörs helt enkelt väldigt snart igen.
Mm, det gör vi.
Ja, ha det så himla gott. Ja, vi tackar Paulina Gunnardo, alltså vår underbara expert här i Barnet Går, som du ju själv också kan skicka frågor till som vi tar upp här framåt i podden. Så mejla bara alla dina frågor som rör barns utveckling och den här underbara föräldrarollen till vattnetgar@gmail.com, så hörs vi alldeles snart igen. Kram på er. Tack för att ni lyssnar. Hej, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.